porträttet?
I dagens porträtt så ska vi träffa Marlene Lindberg som för många av er är väldigt känd. Och hon bor på Alnön och inte så långt ifrån Alnöbron. Och vi sitter här i ditt vardagsrum och tittar ut över vattnet. Och idag blåser det, men det ser ut som att solen kan titta fram lite nu och lite då. Marlene, jag tänkte först att du ska få beskriva hur du ser ut.
Hur jag ser ut? Och det var inte lätt att beskriva. Ja, det som syns mest det är nog att jag har väldigt långt hår, fast jag sätter upp det i en knut på skallen. För att när man gör det, då drar man upp ansiktsdragen så att man inte ser så gammal ut har jag kommit på. Så egentligen räcker håret ända ner till midjan nästan. Ja, nästan. Men nu sitter det upp så nu räcker det inte till midjan. Så är det. Ja, och i övrigt så är det väl inget speciellt tycker jag. Konstigt nog är jag inte alls fet fast jag är gammal. Jag fyller 80 nästa år. Och jag äter ändå precis vad jag vill. Men jag tror jag äter väldigt nyttigt.
Och du har blå ögon?
Ja, jag har blå ögon. Ja.
Och ett ganska nätt ansikte.
Jaså? Oj då, tack så mycket. Ja, de blå ögonen de kommer från min mamma. Och sen måste min pappa var brunögd, men han måste ju ha något blått också där. Han kom från ett annat land. På min pappas sida, han var tjeckisk medborgare när han kom till Sverige, för hans pappa, alltså min farfar, han var kavalleriofficer i första världskriget. Och han lyckades, tack vare en italiensk kalfaktor, få livet kvar. Och han har lärt sig mycket, han har lärt oss barnbarn att krig är skit. Ja, det fick vi lära oss. Och han, när han var uppfinnare då efter kriget, och sen kände han ju så mycket människor så då förstod han att någonting var på gång när det började bli 30, och då var min pappa född och han hade hunnit bli tonåring också. Och då har min farmor berättat att för mig att en dag så kom han till henne och så sa han: "Hörru, vi måste flytta härifrån. Vill du flytta till England i Wales eller till Göteborg i Sverige eller till Ronneby i Sverige?" För han hade varit på alla tre ställena och jobbat då som uppfinnare. Han var väl på med metallgrejer. Och då så sa hon, jaha, för hon var tyska faktiskt, fast hon bodde nära gränsen till Tjeckoslovakien som det heter då. Och hon sa, då vill jag att vi flyttar till Ronneby. För att det låg närmast Tyskland. Hon hade släktingar i Tyskland. Och sen så for min farfar då till Ronneby, fixade jobb, det var inga problem alls. Och fixade hus åt dem så att de kunde flytta hela familjen. Det var med tre barn hade de då. Mina farbröder. Och det var tur det, för att sen så kom ju nazisterna och det var det han hade fått nys om, eftersom han hade så mycket kontakter vad som komma skulle. Så att min pappa fick sitt svenska medborgarskap då, och de fick det väldigt snabbt, bara efter något år, hela familjen. Och 1933 var det, och det var ju precis när nazisterna kom till makten. Så att det är en bakgrund som gör att jag har släkt brunögda i släkten med min mamma, som min pappa träffade då när han var så naturintresserad. Och det var min mamma också, och de visste ju inte, och min pappa lärde sig väldigt snabbt svenska. Och så att de gick med i samma orienteringsförening där nere i Blekinge. Och så gifte de sig.
Och nu bor du i Sundsvall, och man hör ju då på din dialekt att du inte kommer härifrån.
Nej då, jag kom hit, det är nu 52 år sedan tror jag kom hit, ja det är det nog ja. Och i alla fall, för jag läste i Lund, läste medicin i Lund ju. Och sen så var det så att jag träffade en norrlänning, och då var det ju bara så att då fick man ju flytta till Norrland då när man var klar. Och så flyttade vi hit till Alnön, och jag måste säga att jag trivdes jättebra här i Norrland och på Alnön. Så att jag har inte velat flytta härifrån faktiskt. Och det är så skojigt med just Alnön, för naturen här är väldigt lik Blekinge. Jag kommer från Blekingekusten och det är väldigt likt. Så jag känner mig mera hemma här. Det här omväxlande med berg och sandstränder och skogar och ängar och allting. Jag trivs jättebra här. Det gör jag.
Hur kom det sig att du började att studera medicin?
Jaha du, det var väl att jag var ju... jag kommer ihåg att jag var väldigt intresserad. Och det första grejen som gjorde att jag började förstå att jag kunde ju lite grejer. Det var jag bara 10-12 år gammal. För då var jag hos mina farföräldrar. Och då så undrade jag, vad är det med katten, eran katt här? Ja, jag vet inte, den vill inte öppna ögonen, det måste vara något fel, sa min farmor då. Jaha, ja, då tog jag upp, katten tyckte om mig, så att den kom och satte sig i min famn utan vidare. Och så lyfte jag på ögonlocken, och då på det ena ögonlocket, under det ena ögonlocket övre, så såg jag att det var en liten tagg av något slag. Och då, eftersom man vet när man är barn, då ser man ju mycket bättre på nära håll än när man blir vuxen ju. Det ändrar sig snabbt, så att det var ingen konst för mig. Och jag tog ut den där taggen och sen var katten bra. Och då, mina farföräldrar, de var så glada och de tyckte fantastiskt. Ja, och jag tyckte, jaha, det var ju roligt. Och sen satte det sig fast i hjärnan att jag kunde det där. Och sen en annan grej som gjorde att det just var... ögon, jag tror att det var det, men det måste ha varit det som gjorde att jag blev intresserad, för att vi bodde utanför Ronneby då, och det var en bit att gå till skolan. På den tiden fanns det inte skolskjuts eller sånt inte. Och då fick man jag hade gjort en egen liten genväg där, och den var delvis genom skog. Och det var en stig. Och sen så, vet du, vi hade under småskolan som det heter då. Då hade vi växling mellan skoltiderna mellan 8 och 12 och mellan 1 och 5. Och då när jag hade tiden mellan 1 och 5 på eftermiddagen då. Då började faktiskt skymma där nere vid 5-tiden på vintern ju redan. Det var ju nästan mörkt då faktiskt där nere också, det var det. Och en gång när jag gick den där stigen så var det väldigt, för det var mulet och allting, och så var det väldigt mörkt. Och så tyckte jag när jag tittade av, så tyckte jag att nu står det någon gubbe där till vänster om vid kanten. Och då tänkte jag att på den tiden så fanns det ju sådana där otäcka gubbar som gick, och då visste jag hade fått veta av min pappa vad man skulle göra, och att och så tänkte jag att ja, det var väl konstig gubbtjuv, vad stod du där för, tänkte jag. Och sen så när jag tittade åt det hållet där gubben stod, då försvann han. Och så tittade jag på stigen igen och fortsatte. Och då dök gubben upp igen, och så tittade jag och tänkte, men vad är det här? Och så tänkte jag, för jag visste precis vad man skulle göra med gubbtjuvarna om det var någonting. Så då gick jag fram mot den och tittade vid sidan, och så gick jag fram emot, och då var det en enbärsbuske. Ja, och då tyckte jag att det var väldigt egendomligt det där, för jag såg ju det bara när jag tittade från sidan. Och sen började jag läsa medicin i Lund, och så när vi läste om ögonen så fick jag ju veta att så är det faktiskt med vår syn, att med den perifera delen av synfältet, då vi använder den perifera delen av näthinnan, då behöver vi då motta den intryck när det är sämre ljus. Den ser bättre när det är nedsatt belysning än vad den centrala delen gör ju. Och då ser vi ingenting med den centrala delen av näthinnan, mitt i prick alltså. För då fordras det ljus. Och då, det var därför jag såg den där gubben, då fick jag förklaringen. Och det tycker jag var helt, det var jätteroligt. Sen fortsatte jag med ögon och så specialiteten. Det har jag aldrig ångrat.
Och du har varit länssjukhuset troget under åren?
Nej, det har jag inte varit. Jag har jobbat på många ställen, därför att när vi flyttade hit till Norrland då, och jag började här uppe, då hade vi en chef på ögonkliniken som sa att han tyckte att jag jobbade bra med barnögon. Och det var inte så vanligt att man kunde så mycket om barnögon då. Och jag var väldigt intresserad av det med skelning och sådana där saker. Och då så sa han att nu ska du åka till Stockholm. Och där fanns det en specialist, en professor nere i Stockholm. Så att då åkte jag dit då. Ja, jag fick göra som de sa, jag fick man ju göra. Men det var ju, har jag ju aldrig ångrat. Och då fick jag lära mig, och då så sa den professorn där nere att hörru, jag tycker att du ska åka ner. Det finns ett ställe i världen som är bäst och i Europa, absolut bäst i Europa. Och det är i St. Gallen i Schweiz och Gießen i Tyskland. Jaha, så, och så fixade han kontakten där, så då får jag dit och lärde mig just barnögon, kirurgi och eller allting. Det var jättebra på båda de ställena, det var helt fantastiskt vad jag fick lära mig. Och då hade, var barnen mina små, så jag hade dem med, men, och hembiträdet då, på den tiden hade man ju hembiträde. Och, men hon har, vad jag kan förstå, aldrig ångrar. Jag har träffat henne någon gång sen och hon tyckte bara det var nyttigt för henne att komma till ett annat land på det, eller andra länder på det viset. Och jag lärde mig massor där. Och det var väldigt intressant, för jag hade bilen med mig. Och att åka i Alperna med barna, det var helt fantastiskt, det tycker jag. Det var roligt.
Var det här på 60-talet?
Det här var på 60-talet, ja. Just det.
Och så har du fortsatt med att vara ögonspecialist, ögonläkare.
Ja, det har jag, och det har jag aldrig ångrat, för det tycker jag var väldigt intressant. Och sen har jag speciellt intresserat mig för barn, och då får man ju verkligen se så väldigt många, kom väldigt många olika sorters ögonsjukdomar hos barn. Och det var väldigt nyttigt att ha fått lära sig det från början. Mm. Det var det verkligen, att veta att nu är det någonting som inte är rätt här. Och, ja, och så upptäcker man att det är vad det är för fel och vet vad man ska göra.
Mm. Om du blickar tillbaka på din yrkesverksamma tid, hur har utvecklingen tekniskt skett när det gäller just ögonsjukvården?
Det har skett massor av saker. Och det har ju skett, och speciellt tycker jag det är fantastiskt, för att förut när de kom och hade åldersförändringar i gula fläcken, ja, då vet jag att då var det bara till att säga då på 60-talet och 70-talet också, att säga att ja, och så berättade man vad det var och att det var ingenting att göra. Men nu har man ju kommit väldigt långt där och kommit längre och längre med att vad man fick ju lära sig. Det fick man ju i och för sig veta ganska tidigt, det där om vad man ska undvika. Det där med ljus och rökning och sådana saker. Och, men nu har man ju kommit ännu längre att man kan, ja, man kan behandla med, då fanns ju inte sådana här saker som ultraljud och, från början och så laser och sådana saker som man nu använder när det blir åldersförändringar i gula fläcken med väta där inne, att det blir en våt fläck där. Så då kan det växa in kärl och de kärlen kan brista och då är det ju kört liksom. Men nu så upptäcker man det i tid och då kan man behandla med laser de där blodkärlen så att det inte händer sådana saker. Och sen har man ju kommit långt med att man transplanterar celler nu som kan göra att man får en annan typ av gula fläckens celler så att säga, som kan hjälpa till med synen. Och det, så där har hänt mycket. Och i, när det gäller grönstarr också har det ju hänt massor av saker. Därför att grönstarr, det var ju, ja, det var ju dropparna. Sen började man ju operera också. Och det var ju väldigt besvärliga operationer från början. Men nu är det ju mycket enklare saker man gör. Och det där med laserbehandling också, det är ju fantastiskt att det har hänt. Så att, och sen är det gråstar också naturligtvis, för det kom jag ju så väl ihåg när jag opererade gråstar. Det tog ju nästan en timme, väldigt lång tid i alla fall då i början. Men nu tar det ju, jag är själv opererad för gråstar på båda ögonen. Och det gjordes, ja, 10 minuter, en kvart så var det färdigt. Det är ju helt fantastiskt med andra metoder som man har nu. För då fick man ju göra snitt och upp öppna och ha ut hela den där linsen och så sy ihop igen. Och det var ju stora risker för komplikationer som inte är nu. När man bara gör ett litet hål i kanten och så in med en plastbit som brer ut sig så att det blir istället för linsen. Det är helt otroligt alltså. Det har hänt så mycket. Och sen när det gäller skelningar så är det ju... Där vet man nu att man ska börja tidigt. Och det var jag med faktiskt att utveckla här. Att man inte skulle strunta i skelningar. För var det ju ingenting bry sig om ju. Men att man ska börja tidigt. Därför att det kan ofta vara fel. Att de har något brytningsfel på ögonen. Alltså, och det ena ögat är mer översynt än det andra och så vidare. Så att det viktiga är att undersöka barnen ordentligt. Och kolla vad det är för fel. Och ge dem glasögon tidigt. Och även det där med att operera tidigt. Men det gjorde jag också. Fick jag lära mig också att operera tidigt. När de har en samsyn som inte alltid fungerar. Och där det inte finns något att korrigera med glasögon. Så skulle man operera. Och sådana där saker har ju gått vidare nu. Det har det. Och dessutom så är det ju fantastiskt med det där med korrektion med glasögon. För att för... Då när jag började var man översynt och då, ofta var det stark översynthet som låg bakom en skelning inåt och så. Då fick man ju de där jättestarka glasögonen och de var ju ganska jobbiga. Och nu kan man ha kontaktlinser och så kan man operera brytningsfel också ju, om det skulle vara så. Det kan man också göra, det kan man inte göra hos små barn, men i alla fall då kan man ju korrigera. På annat sätt än vad man gjorde då. Så att det är mycket som är smidigare. Det är det ju verkligen. Det tycker jag.
Vad har drivet varit hos dig att fortsätta med det här genom åren?
Ja, jag måste säga att jag för patienter självklart att man kunde göra någonting. Det gjorde ju väldigt mycket för självkänslan. Men sen vilken underbar personal. Och vi har haft så fantastiskt samarbete på ögonkliniken. Både här och på de andra ställena jag har varit. Men här har jag ju varit mest naturligtvis. Och det är helt otroligt. För att, och det har gällt både sköterskor och biträden. Och det är ingen skillnad. Och sekreterare. Alla sorters personal. Vi har haft ett enormt bra samarbete. Och jag minns så väl, det har ju inte precis med jobbet att göra, men delvis har det ändå med jobbet att göra, att vi hade väldigt viktiga kaffestunder en kvart ungefär på förmiddagen och på eftermiddagen. Och då träffades vi i kafferummet då på sjukhuset. Och så fikade vi tillsammans och då tog man fram de saker som var väldigt viktiga att diskutera. På så vis så lärde vi oss allihopa mer och mer på det viset. På de där kaffestunderna. Och sen berättade vi roliga historier. Så att då, det var jätteviktigt tycker jag. Det är mycket bättre än att sitta och framför datorn och dricka kaffe för sig själv. Så för mig var det viktigt.
Mm. Har det funnits någon baksida med att vara ögonläkare?
Nej. Nej, jag har aldrig ångrat, tvärtom. Och efter det jag blev pensionär så har jag ju fortsatt att hoppa in. Då tänkte jag, nu jobbar jag inte här för då blir man så bunden liksom. Jag tyckte jag hade så mycket andra intressen jag ville syssla med. Så då hoppade jag in upp i Umeå. Och det var ju, det är också ett fantastiskt ställe måste jag säga. Så att där hade vi, och det var likadant där med kaffestunderna, vad viktiga de var. Faktiskt, jag trivdes bra där uppe för de är ju duktiga forskare och så vidare, fick man lära sig massor. Mm. Så det har jag aldrig ångrat. Då hoppade jag in och vecka i taget sådär när det behövdes. För just barnögonläkare har det varit lite ont om, nu finns det säkert flera vad jag kan förstå, för nu hoppar jag inte in längre där uppe sen, ja det är väl 2 år sedan senast någonting sånt där. Men däremot så fortsätter jag i Härnösand på folkhögskolan där de har kurser för synskadade. Och de vill att jag ska komma dit då, för de har ju kurser och då så är jag där någon dag och berättar och så där vidare och då är det frågestunder. Och så samlas vi och träffas och har det trevligt också, så det är så. Mm.
Ja. Så du håller dig ajour med vad som händer och, ja. I utvecklingen?
Ja, det gör jag definitivt. Och jag har behållit alla tidningar som man får om ögonsjukvård och nya, det är behålliga. Och sen en sak som har varit jättetrevlig för mig, det är just det där att få vara med i SRF. Och att jag träffade, och det var Peter Kjernberg som jag träffade först av dem. Och som jag, via honom har jag fått lärt känna flera personer, och vi har bara haft roligt tillsammans. Och någon grej som vi kom på som jag tycker har varit väldigt bra, det var att vi gör vandringar tillsammans, och inte minst sådana där frågeslingor som vi går på här på Alnön upp till Hobergstugan. Och så sitter vi där och fika och har trevligt. Och det, de träffar, även om de inte kan se, så träffar de ju folk och hör på rösten vem det är. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Och så stannar vi och pratar med dem som vi träffar. Och så har vi frågeslingan. Så vi tycker att det är jätteroligt. Och när det inte är frågeslingar där, så har vi gjort tillsammans egna frågeslingar som vi har. Så vi har någonting att göra när vi går ut, för det är roligt att ha något speciellt. Mm. Och sen har vi varit på stadsvandring och gjort vandringar lite varstans. Och vi har varit på vandringar som har ställt till det också. Det har vi gjort på södra norra berget när man har ramlat och gjort illa foten och så vidare. Så att ja, vi är några stycken av oss som har åkat ut för en del. Vi har hittat på ett sätt att gå, att jag går främst och så håller jag i den vita käppen och nästa håller i andra än den vita käppen och nästa, så vi kan vara fyra stycken som går. Och, det, och så talar jag om vad som händer, att nu akta, jag går inte för långt åt höger för det stupar det neråt och så, nu kommer det stenar i vägen och så vidare. Och det funkar väldigt bra, men en gång då, nu när det var vintertid, man kan gå på vintertid också, men i år har det varit besvärligt, den här vintern har varit besvärlig eftersom det har varit töväder ibland och sen har det frusit och då var det lite halkigt på en del ställen och det var lite svårt att se i förväg vad det var. Och då så Lennart, han ramlade en gång och så bröt han handleden upp på väg till Hobergstugan och det var inget bra. För det tog ju tid innan det läkte. Men nu har man ju fått lära sig någonting, att jag går inte ut när det är sånt väder och mera. Utan nu får vi avvakta så det blir väder.
Ja, det här med naturen och friluftsliv, det är någonting som är ett stort intresse i ditt och din mans liv. Och nu ska ni ut på en seglats alldeles snart igen.
Ja, vi kan inte vara utan, för det har i mer än 40 år har vi seglat och på somrarna. Och då så seglar vi ju söderut och för att han är norrlänning så han ska inte upp till Höga kusten inte. Så, jag vill ju hellre upp till Höga kusten någon gång, men nej då, det ska söderut. Och så då går vi ju land och så gör vi vandringar och ser väldigt mycket nytt varje gång faktiskt. Men vi har ju vissa ställen som vi tycker är roliga att gå till, så det gör vi. Och så seglar vi så långt söderut vi kommer, men numera så är vi ensamma om båten och då blir det ju, det tar ju lite tid att segla. Och därför har vi de senaste åren bara seglat ner till Åland och det är inte så bara. Och så har vi seglat över till Åbolands skärgård som är underbar och påminner om Höga kusten. Och vi har vänner på alla hålen som vi hälsar på när vi är nere och seglar då på de där ställena. Både i Åland och Finland, och det är så jätteroligt tycker jag. Och naturen, att se naturen från olika håll, både från havet och inifrån, det är jätteskönt.
Har du några andra intressen?
Ja, jag har intressen som jag har sysslat med mycket för att vara och skriva saker, berättelse, och sen har jag målat också en hel del och ritat och så vidare, men det har jag inte gjort så mycket på senare tid, men att skriva ner saker och ting. Och då har jag haft, jag måste ju säga det här, att mina bästa vänner, det är ju faktiskt, det är de synskadade. Och det började en gång i tiden när jag träffade på syncentralen Marit Ulin och Ellen Allberg, och att vi träffades och umgicks och hade väldigt bra. Och vi hade ett väldigt spännande inslag i det. Och det är knappt jag vågar berätta, men det kan jag tala om, att då hittade vi på en sak, för vi hade en arbetskamrat som var från ett annat land. Och han var gift med en ryska. Och de fick barn. Och så de bodde här, hade flyttat hit till Sverige. Han fick jobb med på en gång här i Sverige. Och sen flyttade hans fru då, som var ryska, han flyttade tillbaka för hon ville hälsa på sina anhöriga i Ryssland. Och sen fick hon inte åka ut igen. Fick hon inte åka tillbaka till Sverige. Och hon hade åkt på sommaren och hade inga kläder med sig. Och det var ju inte så lätt då med det ekonomiska. Då, på den tiden alls inte. Inte ett dugg. Och särskilt, då, det är klart vissa. Men hon hör inte till den gruppen som hade det gott ställt ekonomiskt. Och man kunde inte flytta, kunde inte skicka över några pengar dit eller någonting. Det gick inte. Och då hittade Majt och Solbritt, som hon hade hand om som var blind ju. Då kom vi överens om en sak som vi har skrivit ner, apropå att jag tyckte det var roligt att berätta, och Majt tyckte också det var roligt att berätta. Och det handlar just om den resan, och den var väldigt spännande. Man fick inte åka till Ryssland ju, som utlänning inte, nej, det är utan vidare. Men man fick åka till det som heter Leningrad då ju. Och då fick man åka som turist. Men då fick man ju ansluta sig bara till turismen. Man fick inte göra någonting på egen hand, inte. Vi tog med oss kläder som vi låtsades vara våra egna och la i baggar. Och sen så sa vi på morgonen då, när vi skulle följa med ut på en utflykt då i Leningrad, när vi var framme tillsammans med ledare då, ett ryska ledare, ja. Och så sa vi att nej, vi har fått migrän, vi kan inte följa med. Och så låtsas vi att vi var kvar, och så smet vi ut från hotellet. Och så till den där, och hade med oss väskorna med kläderna till en adress vi hade fått. Och så gick vi till den adressen, och så efter mycket om och men så fick vi upp den där. Vi låtsade som ingenting och vi sa ingenting och kunde ju inte någon ryska. Och de kunde inget annat språk, men teckenspråk kunde de. Och då så, det kunde ju inte jag, men jag förstod ju lite teckenspråk. Men det kunde bara Majt då naturligtvis, och Solbritt. Överallt hade de, ja, sådana som uppfattade ljud och tal och så vidare. Apparater som fördes vidare, så det kunde man inte säga någonting som hade med att man var utlänning att göra. Inte, det fick man inte, för det fick ju inte vara några utlänningar sådär inte. Vi sa ingenting om våra baggar, utan vi bara ställde dem. Och hon begrep vad det var för någonting, så hon sa ingenting heller. Och sen fick vi veta att de hade fått sina kläder. Så var det på den tiden. Fjodorov fanns ju i Leningrad då. Och han var en världsberömd ögonläkare som hade hittat nya sätt att behandla de som hade vissa ögonfel. Och om vi blev tagna av polisen där, ja, eller KGB och de där, så skulle vi bara tala om att hon var blind och att hon var synskadad. Och så tala om att vi skulle dit för att ha någonting att skylla på om de hade träffat oss. Och Solbritt tyckte att det var jättebra att vi hittade på det. Hon tyckte det var fantastiskt, och för henne som var blind så var det ju, ja, helt blind var hon ju naturligtvis inte. Men det var ju otroligt för henne att få uppleva detta. Hon hade Uschers syndrom, eller har, så att hon kunde ju inte höra. Men hon hade synrester. Men vi skyllde på det. Och det tyckte hon var jättebra. Och hon fick ju uppleva massor av intressanta saker. Och det har jag lärt mig sen. Att just det där med att om man är synskadad. Man får ju lära. Där det är så mycket andra sinnen. Som man kan mycket bättre än vi som ser. Som man utvecklar mycket bättre. Att man hör. Och hör, ja, fåglar och alla möjliga läten och att det ekar och så vidare. Så ja, man får, ja, verkligen lära sig mycket. Det tycker jag. Och lära sig att tolka saker och ting på ett helt annat vis. Så att för mig att ha varit tillsammans med synskadade, det har bara varit positivt hela tiden. Det har inte, och jag vill aldrig sluta med det.
Men den här mannen och den här ryska kvinnan, återförenades de någon gång?
De gjorde inte det, för hon fick ju aldrig åka ut. Nej, nej. Så var det.
Jag får önska dig en trevlig sommar och en aktiv sommar.
Ja, tack. Det ska bli, det är alltid lika spännande. Får se var vi hamnar. Tack ska du ha.